Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 199. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand.
Hej, bara jag här idag.
Ja, Max Wiman kommer senare. Vi har haft svåra logistiska bekymmer denna onsdag. Till viss del kan man tillskriva dem Zlatan Ibrahimovic, men...
Ja, man skulle nästan uteslutande kunna. I alla fall i mitt fall är det så. Det har ju... Man ska väl inte prata om briserande bomber i den här stan i onödiga fall. Men nyheten har ju verkligen slått ner med stort eko, kan man väl säga, i alla fall det här då, att Zlatan går in som delägare i Hammarby. Och ja, det blev att göra. Vi har producerat artiklar och sent live-tv och allt möjligt.
Vi rekommenderar samtliga dessa alster varmt. Om man inte redan har tagit del av det när man lyssnar på detta. Mm. Man behöver inte göra det samtidigt som man lyssnar på detta. Det kanske blir lite förvirrat.
Men vi gör oss inga illusioner av att nyheten presenteras i den här podden. Det är nog inget som har missat.
Men vi hade ju, innan den här Zlatan-nyheten landade, så hade vi ju tänkt att det här programmet skulle ha två huvudbeståndsdelar. Det var ju då MFFs extra årsmöte på tisdagskvällen. Och... samtal inför Europa League-matchen mot Dynamo Kiev, tillika Marcus Rosenbergs sista match i Malmö. Mm. De två sakerna ska vi fortfarande prata om. Men vi börjar då med den gode Zlatan Ibrahimovic. Och
ja, om man är ett adjektiv man vill skriva under på. Men det är fascinerande så att det är dagen efter ett sånt historiskt extra årsmöte. Och dagen innan Marcus Rosenbergs sista match i Malmö, då pratar vi alltså om Zlatan Ibrahimovic. Det säger rätt mycket om honom.
Ja, varför gör vi det då?
Nej, men han har ju återigen gjort vad ingen förväntade sig, kan man väl säga. Och gått in som delägare då i Hammarby genom att köpa 50% av AEGs, de här Anschutz del i Hammarby, som sträcker sig till 47%. Så att det är väl inte riktigt 25% egentligen.
Nej, det blir det inte. Det blir 23,5%.
Ja, eller om man köpte lite mer än 50% i det. Det var inte full insyn i faktiskt. Men för 7 miljoner, ganska billigt ändå.
Ja.
Det är ju nästan som att man skulle gå ihop
och köpa på jobbet. Man köpte resten också.
Ja, men precis. Man skulle gå ihop några på jobbet. Och då kan man, varför köpte han inte in sig i Malmö FF, kanske många tänker då. Men det kan man inte göra.
Nej.
Varför är det så?
För att MFF har inget aktiebolag.
Mm, så är det.
I alla fall inte vad gäller fotbollen.
Mm. Nej, men det blir en intressant kontrast där då, att föreningsdemokratin mer än någonsin innan slöt upp på det här årsmötet då. Och liksom, ja, det är ju väldigt enkelt att se det som att det var liksom en seger för föreningsdemokratin och engagerade supportrar och fått sin vilja igenom och så vidare liksom, och liksom drivit opinion för att liksom få till skott det här beskedet man ville ha. Och så nästa dag så köper liksom Zlatan Ibrahimovic in sig i en annan allsvensk klubb på ett sätt som inte går att göra i MFF. Det är ju, egentligen är det ju framförallt något att vara stolt över om man är MFF-supporter, kan jag känna, att det är liksom, så kan man inte göra i vår klubb. För det kan ju mycket väl, om Zlatan fortsätter sin nyckfullhet, så kan han ju faktiskt mycket väl tröttna på Hammarby rätt fort, om man inte känner att han får göra som man vill. Det är ju fortfarande inte så att han kan få komma in och styra och ställa hur han vill där, utan det krävs ju ett långsiktigt engagemang och sådär. Och jag menar, mycket av Zlatans tidigare satsningar har inte fallit superväl ut på, alltså som affärsman. Titta på, jag menar, det var ju ett stor lansering av hans A-Z-varumärke och ja, nu hittar man hans kalsonger på Dressman liksom. Det var kanske inte riktigt det han tänkte sig. även om det är en väldigt förenklad bild av hans affärsverksamhet. Men jag menar, det är inte säkert att det blir så. Men samtidigt, Hammarby är nog, det är en klubb där det finns potential i, helt klart.
Om man tittar på hur det har låtit här under förmiddagen och över lunchen, så är det ju en ganska samstämmig kommentarsbild från Malmö som helhet. Från toppolitiker till enskilda personer till supporterorganisationer.
Mm.
Och det är, den genomgående känslan är ju en av svek och upprördhet. Kan man förklara, eller kan du förklara var de känslorna kommer ifrån?
Jag kan försöka i alla fall. Det är nog lättare egentligen om man håller på med för förstå det. Liksom.
Jag tänker just därför så kanske du som mer utomstående kan...
Ja, men precis. Min tanke är hela tiden att... jag satt och kollade på The Crown igår, så där pratade man mycket om... säsong 3, om special relations som engelsmännen tyckte, eller special relationship som engelsmännen tyckte att de hade med USA då, efter andra världskriget. De byggde mycket på det. Det har känts som att det ska ha funnits ett likadant mellan Malmö FF och Zlatan Ibrahimovic, att oavsett vad Zlatan har tagit sig för efter att han flyttat utomlands, och gudarna ska veta att det är mycket liksom, och det är saker som är fantastiska, och sen så finns det saker som är mindre fantastiska och saker som är svåra att förstå, och sen nu på slutet då kanske framför allt det här, allt snack om att han är ett lejon och det är spelbolag hit och det är parfym dit och det är kalsonger och till tredje håll och så vidare och så vidare. Men allt det där har ju MFF-supportrar liksom kunnat bortse ifrån, för att de vet att den äkta Zlatan hyser äkta känslor för Malmö FF. Det är liksom den här, den trygga punkten på något sätt, att han alltid har en del kvar i rötterna i Malmö FF och staden Malmö. Och staden Malmö är ju fortfarande, det är ju vad det är. Den historiken påverkas inte så mycket av detta, tycker jag. Men med biten med Malmö FF, den slås ju faktiskt i spillror till väldigt stor del av det. För sportsliga avtryck har ju Zlatan inte gjort så mycket. Okej, och sen, visst, han har ju bidragit till det här med stadion och så. Men det finns ju samtidigt andra som har bidragit ännu mer. Magnus Rosenberg till exempel. Om man nu ska se det ekonomiska betydelsen för Malmö FF. Så att det är ju... Där har han ju liksom, man kan aldrig säga att han har utraderats, han har ju bara liksom omformerats, hans legacy då, kan man väl säga. Men jag tror att det är det som är, det där liksom, att man trodde att det fanns någon slags ungdomskärlek, någon flamma som alltid skulle brinna vidare, men så visade det sig att det verkar aldrig betytt så mycket för Zlatan. Eller så är han bara sån kallhamrad, det är väl någonstans där också, att han är en sån kallhamrad affärsman, att han ser... Det är status i de kretsarna han umgås i. Att äga en idrottsklubb liksom.
Och, hur menar du då?
Nej, men det är liksom, man ska ha en aktieportfölj. Det ska liksom, eller inte en aktieportfölj, det ska liksom en portfölj man bär med sig i livet av saker man har gjort. Man har investerat i olika, på olika sätt. Man har åstadkommit vissa saker. Man känner vissa personer. Och jag tror liksom att... titta vilka Zlatan har umgåtts med genom åren och vilka han har lärt känna. Vi tror ju någonstans att han fortfarande är den här killen som spelade fotboll i Malmö FF och gillade omklädningsrumstugget och så hela den här biten, och att en dröm för Marcus Rosenberg till exempel är att återvända till Malmö FF och liksom slå sig ner i en villa med familjen och ha det trevligt liksom någonstans i en gammal kontext, om än liksom med betydligt bättre ekonomi. Men liksom Zlatan har umgåtts med liksom Silvio Berlusconi, känner Roman Abramovic, han Modgi till exempel. Det är de personerna han har sett upp till. De är på en helt annan nivå. Vi kan inte föreställa oss. Liksom, det är den moraliska kompassen han har nu. Och det går inte att översätta till svenska mått.
Han har ju också under sin karriär liksom vant sig vid att spela i klubbar med just... med väldigt starka ägare. Mm. Berlusconi i Milan är ett exempel. Men det har ju också familjen Agnelli i Juventus och Moratti som var i Inter på den tiden.
Ja,
och
precis.
Glazer i United. Och inte minst hela katariska staten i PSG. Det är ju egentligen bara Ajax och Barcelona som har varit
och annorlunda. I Barcelona funkade han ju inte.
Nej.
Men det hade nog inte så mycket med ägarstrukturen att göra för sig. Men, det, men, nej, nej, men visst, det är ju det. Han har ju spelat på en helt annan plan och det är svårt för oss att förstå det. Men jag tror att man kan hämta mycket av det här att han tenderar liksom att tappa bort intresset för vad den enskilde lille MFF-supporten, så att säga, nu inom citationstecken lille då, MFF-supporten känner.
Det finns i alla storlekar.
Precis, precis. Och eller tappa bort förståelsen, eller helt kanske inte bara låta, han ser det Hammarby som en investering, då kan han inte låta känslomässiga aspekter komma i vägen för det. Jag tror att hade han kunnat investera i Malmö FF så hade han gjort det. Nu gick inte det, då väljer han Hammarby och han tänker inte mer på det. Med det sagt så är det inte meningen att MFF-supportrar på något sätt ska visa någon slags respekt för det eller förståelse för det. Det är ju självklart att de ska reagera, det är självklart att de ska försöka få bort den här statyn. För det är ju ett hån mot dem. Och jag tycker det är fullt rimligt att man flyttar statyn nu. Sen så vet jag inte om det kommer ske, det känns ju tveksamt. För det skulle vara en sån oerhörd markering från Malmö stad tillbaka till Zlatan Ibrahimovic. Men vi får ju någonstans... Är det viktigt att förstå att marken ägs av kommunen. Hade den stått på MFFs mark, då hade man ju kunnat motionera om det i årsmötet också, tänker jag. Och liksom på något sätt rösta om att man ska ta bort den. Nu blir det ju lite krångligare då. Men man har ju sett att det har ju startats sådana petitions om att få bort den. Flytta Hammarbys ägare från stadionområdet, tror jag det stod.
Ursäkta, jag lider i sviten av en profil.
Ja, men det är mycket så i det här som är så fascinerande också, den intervjun då med Sportbladet som fick den här nyheten exklusivt då. Det är fascinerande, tycker jag, att han uttrycker sig som han gör i den, att han tycker att man gör skillnad då på det där var jag när jag var fotbollsspelare, det var Malmö FF. Det här är någonting helt annat. Det har inget med varandra att göra.
Men är det en del av förvirringen här att han fortfarande är fotbollsspelare?
Ja, det kan
vara. Har det bidragit till...
Alltså i teorin så skulle han ju faktiskt kunna skriva på för Malmö FF i vinter.
Ja.
Ja. Det hade varit en intressant twist på den här historien faktiskt. Det hade man ju velat se. Alltså som liksom, jag kan ju personligen tycka att det här är väldigt intressant. Det är ju... Nu kallade jag honom nyligen i krönika för fotbollens Mick Jagger, men nu är det nästan som man bara kallar honom för en fotbollens Johnny Bode, som liksom blir accepterad i ett sammanhang och sen bara raserar allting direkt och sen går vidare till nästa ställe och blir populär, eller i alla fall liksom på något sätt fascinerar omgivningen för att sen bara rasera allting igen. Sådana människor är ju, alltså, de är ju älskvärda på sitt sätt, och det är ju liksom verkligen... De är ju underhållande, de piggar upp liksom, och vi lyfter ju ofta upp de här Bosse Larsson och Marcus Rosenberg-figurerna då, de här trotjänarna som liksom aldrig begär någon uppskattning och på det viset får det genom sina prestationer på plan och så vidare. Men sen så finns ju också de här helt annorlunda människorna som gör precis motsatt vad folk tycker. Och de behövs också. Men med det sagt, full förståelse för att man som MFF-supporter verkligen avskyr Zlatan Ibrahimovic nu. Det är rimligt. Det har varit en spännande arbetsdag. Så kan man sammanfatta det. Jag såg inte det komma.
Det har ju bara gått en dryg månad sedan statyn avtäcktes.
Mm.
De scenerna den dagen tänker man tillbaka lite grann på. Mm. Han måste ju rimligtvis ha vetat om allt detta.
Ja, oja. Han har ju sagt det då, att han har följt Hammarby under guldjakten. Det är intressant att veta om han höll på Hammarby guldjakten också. För att han har ju också pratat om att, jag tror han sa det på presskonferensen också, att han hoppades att MFF skulle ta guldet. Jag kan minnas fel.
Nej, det minns jag inte.
Nej, det kanske han inte sa, men han har sagt, jag kanske blandade ihop det med någon annan gång. Han brukar ju slänga ut sig lite sådana grejer när frågan kommer liksom. Men han kanske höll på Hammarby nu då.
För det är ju ändå liksom, på något sätt så har det ju blivit, som det är nu så är det ju ändå statyn som är knäckfrågan här. Ja. Eller åtminstone symbolfrågan.
Mm. Ja, men den är ju liksom väldigt, han är ju avbildad som någon slags grekisk gud på den nästan. Det går ju nästan att dra paralleller till, det kommer inte många el heller, men det är paralleller till hur Poseidon står på Götaplatsen i Göteborg. Det är ju bara överkropp, det utsträckta. Nu har Poseidon har inte utsträckta armar, för jag håller inom fisken och sånt.
Ja, men precis, det är mycket mindre maritimt tema.
Vilket är synd. Det har man uppskattat. Men men det finns ju något liksom, att hur man är avbildad och sådär, hur han blickar mot stadion lite som att den är hans och sådär liksom. Det och så, ja.
Som affärsanalytiker då, Fredrik, vad ser, ser du fortsättningen på Zlatans imperium här?
Ja, jag är ju kanske framför allt intresserad av den sportsliga aspekten av det. En sak som är oerhört rolig är att Zlatan Ibrahimovic nu är involverad i Allsvenskan. Det kan liksom ur ett bredare perspektiv aldrig vara en dålig sak. Sen så ska det bli väldigt spännande att se vad han kan föra med sig för typ av vinnarkultur in i Hammarby. Som är i desperat behov av just en sådan.
Ja, all vinnarkultur är väl välkommen.
Ja, precis. Ja. Ja, det är ju ingen som tackar nej till lite vinnarkultur. Eller det skulle vara Hammarby då.
Nej, men det har de ju gjort för.
Ja, precis. Nej, men det är intressant. Och sen också, han pratar ju också det här om liksom att bygga upp någon slags talangfabrikaktigt så. Och så framförallt det här långsiktiga jobbet, hur intresserad han är av det och liksom få fram de här spännande spelarna från Stockholmsområdet.
Hur kan du säga några, om man inte tittar på de faktiska omständigheterna, det vill säga aktieköp och så, kan du säga några parallellfall till det här? Där det har varit liksom så upprörda känslor. Det kanske de mer har handlat om aktiva, alltså spelare i en ny klubb kanske.
Ja, men precis. Vad har vi haft? Jag har ju haft några här nere, men det går liksom inte att jämföra det. Vad skulle det vara när Babi Stefanidis gick till från HIF till MFF? Ja. Eller när Robin Olsen skrev på för FC Köpenhamn, var det ju upprört. Men det här, jag tycker att den här nyheten i den här typen av nyhet saknar nästan motstycke i allsvenskans historia. Egentligen allt som involverar Zlatan Ibrahimovic och allsvenskan saknar ju historiskt motstycke, skulle jag nog säga. Det är ju, sen hade det varit en annan sak om man hade skulle gått in på plan liksom. Men det är ju ändå, alltså det är ju också sättet han uttrycker sig, det är liksom ingen annan klubba som potential som Hammarby och så vidare. Vilket ju är väldigt märkligt eftersom det motsäger allt han har sagt om MFF innan. Å andra sidan så är han ju en motsägelsefull man som svänger snabbt.
Du, i den krönika som du skrev här tidigare idag så...
Ska jag behöva stå för den?
Ja, det tycker jag nu. Ja. Men jag ska bara citera den här. Mm. Du skriver, det är inte att bränna broar, det är att spränga broarna med en atombomb och lämna en öde och avgrundsdjup spricka kvar. Finns det något scenario här där det här uppenbarligen kraschade förhållandet mellan Zlatan och MFF-supportrar skulle kunna lappas ihop?
Kunde man liksom lappa ihop läckan i Tjernobyl, så ska den här läckan kunna lösas också på något sätt, om vi nu ska gå in på kärnfysik, vilket jag tycker vi inte ska. Nej, men det, jag har svårt att se det nu. Alltså, tid läker ju alla sår, men supportrar tenderar ju till att faktiskt komma ihåg såna här grejer. Och jag vet inte vad Zlatan skulle göra för MFF heller. Liksom. Det är ju inte det, Niklas Carnén, som var väldigt försiktig i sina uttalanden, de är ju väldigt måna om att liksom inte uppröra Zlatan. Det märker man ju att de vill ju vårda den kontakten. Nästan på ett sätt som jag tycker man är liksom lite väl defensiv. Karin Stjernfeldt-Jammeh uttryckte sig ju väldigt slagkraftigt till Sydsvenskan idag om vad hon tyckte om det. Liksom. Så det var ju uppfriskande att en politiker som har liksom någon form av åsikt. Och Niklas Carnén pratar ju om att det här överhuvudtaget inte påverkar MFFs sportsliga vision. Och det är ju liksom, det känns ju som ett klart och tydligt statement från honom. Och det är ganska vettigt också att, ja, Zlatan kan gå in med sina pengar där. Men vi ska fortfarande vara bäst i Norden. Det påverkar inte oss. Det är också den som är saken, Zlatan. Vad skulle han göra för MFF då? liksom ge dem mer pengar. Han kan nog inte ge dem så mycket pengar så att det skulle göra någon skillnad ändå. Och han kan liksom inte gå in i klubben på det viset. Det skulle också bli kaos om Zlatan tog en position i någon slags MFF-ledning. Så jag är inte säker på att det skulle liksom göra den nyttan. Han skulle kunna göra nytta på plan förstås. Men det kanske inte klubbens liksom vilja att ersätta Marcus Rosenberg med en ännu äldre spelare. Det är hur liksom starkt symbolvärdet än är. Om man ser det på sikt. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad han ska göra för att reparera det. Det får se om han ens försöker. Det kan också vara att han blir så pass irriterad på MFF-supportrar för de här reaktionerna. Jag menar, ett toalettlock, ett toalettring är liksom hängd på statyn nu under eftermiddagen. Det är inte säkert att det landar jättebra hemma i det Ibrahimovitska hemmet.
Ganska ofta återkommande åsikt är ju att Zlatan verkar ha överskattat sin ställning så att säga i Malmö. Mm. Eller känslorna för honom att de liksom var.
Jag tror att han har överskattat sin ställning i MFF snarare. I Malmö tror jag inte går att överskatta ställningen. Jag tror att för MFF-supportare betyder det här mycket, men jag tror ändå fortfarande för folk som bara gillar Zlatan så att säga och är glada att han kommer från Malmö. De tror jag inte, jag ska inte säga att det inte krusar ytan, men så mycket mer än så betyder det nog inte faktiskt. De tycker fortfarande att han är häftig liksom. Firar han av ett leende i direktsändning nästa gång han är med så är det liksom, då glömmer man det här. Det är jag ganska säker på. För att han kommer ju undan med väldigt mycket. Han har ju liksom, alltså den här Janne Andersson-biten, det har ju också, det, sånt rinner ju av. Det blir ju liksom, vissa blir väldigt upprörda. Medan de flesta liksom, och så har det ändå vänts någonstans till att ja men det var okej, det var fel i sak men det var ändå ett uttryck för något större problem. Alltså det går ändå vidare för honom. Han är ju skicklig på det viset liksom.
Du sa innan att det här är ju, hur man än vrider på och vänder på det så är det ju positivt för allsvenskan som helhet. Mm. Vad ser du för liksom utveckling i det fallet?
Just i Hammarbys
alltså,
fall?
Ja, och alltså Zlatans ändå, det faktum att han ändå är involverad någonstans i allsvenskan.
Mm.
Jag tänker på det liksom högre intressemässigt eller alltså kommer det här påverka bilden av allsvenskan på något sätt?
Ja, alltså för Hammarbys del är det ju framförallt stor, de får ju liksom exponering utomlands och sådär och att liksom bara kunna locka stjärnor till Zlatans klubb. Det är nog en ganska stor faktor och MFF är ju längst fram organisationsmässigt. Men det är frågan om Hammarby inte är längst fram rent spelidémässigt. I alla fall om vi ser till den här gångna säsongen. Där MFF behöver ju stöpa om sig på ett helt annat sätt nu i vinter. Väldigt ålderstigen trupp och så vidare. Behöver ju mycket nytt och de har ju också pratat om hela den här biten med att man ska börja, liksom, vill börja sälja spelare på ett annat sätt. Om man vill bredda ungdomsverksamheten, vilket ju var en del i den här fusionstanken om LB07. Kanske egentligen den främsta delen i fusionstanken, men det har man inte presenterat det som. Så att där Hammarby ligger ju långt fram. Alltså, och jag tror att man får ytterligare skjuts av den här Zlatan Ibrahimovic-effekten. Liksom. Men då handlar det ju framförallt om exponering, locka nya sponsorer. Många vill ju synas vid Zlatan och jag menar, hela den här synas vid Zlatan-grejen är väl anledningen till att det blev en staty i första hand. För att politiker i Malmö var rätt sugna på den här presskonferensen med Zlatan och få träffa honom. Och man ville vara med i gruppen som fattade beslutet som gjorde Zlatan Ibrahimovic glad och stolt. Alltså jag tror inte man ska underskatta betydelsen i det. Han är ju en stjärna som ingen annan egentligen. Sen så det är liksom det rent konkret vad det betyder på plan för allsvenskan. Om liksom fler kommer att titta på Hammarbys bortamatch nästa år för att det är Zlatans klubb. Marginellt fler. Hade han spelat så hade det kanske liksom varit 5000 extra per match. Och då tycker jag faktiskt inte att jag tar i ens.
En effekt av detta som vi var inne på inledningsvis var ju att den här matchen som Malmö FF ska spela imorgon. Mm. Det är okej att hamna lite i skymundan.
Ja, herregud alltså.
Det känns som att plötsligt så det var inte den kändes nästan på något sätt lite bortglömd även innan med tanke på årsmötet som eller extra årsmötet som låg och sådär.
Ja. Det har varit, och Max var inne på en krönika också, att det är ganska mycket som har gått emot MFF. Det har varit skador och det har varit förkylningar och så vidare.
Vi vet ju i dagsläget här ganska lite om hur det ser ut. MFF tränade i måndags, de hade ingen träning på tisdagen och de tränar ju senare idag, onsdag kväll, men det är en träning som i princip är stängd. Den är öppen en kvart, då brukar de hinna inleda uppvärmningen, så det är svårt att dra så mycket slutsatser.
Ja, den är ju framförallt öppen för att fotograferna ska få ta sina bilder egentligen.
Men det är ju ändå så att har man kunnat dra vissa slutsatser. Anders Christiansen lär inte kunna spela.
Nej, han kan vi stryka.
Oskar Lewicki gick av måndagsträningen med känning i samma lår som fick honom att bryta matchen i Schweiz.
Ja, det är stora varningssignaler.
Jo Inge Berget saknades också. Vem ska spela?
Ja, träningen skvall var det ju Rakip som ersatte, och Rakip har väl varit het, var väl en av få, om inte den enda offensiva spelaren mot Odense i träningsmatchen som faktiskt visade framfötterna.
Det känns ju också, om valet nu står mellan Rakip och Bonke Innocent, så känns det ju ändå som ett liksom ett offensivare val. Alltså inte bara spelmässigt utan liksom helt attitydmässigt.
Ja, men jag tror också att Rössle måste visa i sin startelva att MFF faktiskt vill vinna den här matchen. Det tycker jag var en miss, och det har vi varit inne på efter Lugano där, att den startelvan signalerade inte att vi ska vinna matchen. Hade MFF vunnit den matchen, så hade utgångsläget nu inför det här varit oerhört gynnsamt. Det hade ju räckt egentligen med två kryss i de matcherna som är kvar. Så ja, nej, det var en miss. Men hur ska de spela, tänker jag? Det känns ju himla svårt att spekulera när vi inte har någon trupp ens. Men jag tror Rosenberg får chansen på topp med Molins. Och jag tror nog att det kan bli Rakip. För Molins kan nog väga upp lite grann för att man trots att gå med ett rätt centralt offensivt mittfält, eller ovanligt centralt offensivt mittfält, för att en liten trygg uppspelspunkt i honom som gör att det inte bara blir ett ryckigt spel. Det blir väldigt så springigt mot Lugano. Det var liksom, MFF lyckades inte nypa fast bollen uppe i plan överhuvudtaget egentligen. Och där har ju Molins, tycker jag, visat sig bra, framförallt under hösten, genom att kunna hålla i och lugna ner lite grann.
Det är ju så att MFF har inte spelat en riktig match, så att säga, sen bortamatchen mot Lugano egentligen. De spelar ju i kuppen mot Värnamo och vann med 2-0 utan att på något sätt imponera.
Nej, precis.
Och sen då 1-2 förlust i träningsmatchen mot OB. Samtidigt som då Kiev har fått upp farten, förlorade visserligen toppmatchen mot Shakhtar för ett par veckor sedan, men de vann klart senast. Och
ja, där är så, man får ju minnas det, att det här är Shakhtar som är på en annan nivå i den ligan. Ett Shakhtar som faktiskt spelade oavgjort borta mot Manchester City här igår kväll. Så det är ju ett lag som är, det är svårt att jämföra de två lagen. Men ska man ändå göra det, så var det faktiskt att Dynamo Kiev slog faktiskt Shakhtar var typ två veckor tidigare i kuppen. Så att det är ju, det finns ju i, det finns ju potential i, eller finns en högsta nivå i Dynamo Kiev.
Va? Men förra året så hade ju MFF det poängmässigt samma utgångsläge som man har nu. Det vill säga 5 poäng. Då avslutade man med 2-2 hemma mot Genk och 1-0 borta mot Besiktas. Finns det någonting liksom som talar för en sån succéavslutning i gruppen i år? Eller vad ska man ha andra förväntningar?
Ja, men jag tycker ganska mycket egentligen ganska mycket, nu tar jag ju i, men det har ju varit de här farhågorna tidigare, men MFF avslutade ändå relativt bra 2014. Ska vi säga att jag inte minns helt fel där, men det var borta mot Olympiakos sista omgången, en bra bortamatch får man säga. Omgången innan var det Atletico Juventus.
De spelar hemma mot Juventus i... Har jag för mig. Det var kallt i alla fall när de mötte Juventus. Så det borde ha varit...
Ja, men, och i de två omgångarna innan där, 2014, så var det Juventus och Atletico, hemmamatcher. Bra matcher. Bra genomförda matcher. Och 2015 är ju plumpen då när man avslutar mot PSG och Real Madrid. Men vad ska man säga, det är på en annan planet liksom. Och så har vi ju då i fjol där med Schenk och Besiktas liksom. Så att, och då pratar man ju inför det att det som verkar ha stört MFF allra mest genomgående under de här Europagruppspelen har ju varit när det varit allsvensk guldstrid samtidigt. Det har ju slitit för mycket. Det är då, som till exempel i fjol när man tappade mot Sarpsborg 2 möten i rad, mycket på grund av liksom att ändå det spelades allsvenska samtidigt. Men när den har slut, så trots att man inte har hållit igång matchandet, så tycker jag inte att det har gjort prestationerna på plan sämre liksom. Jag tycker snarare att om det är något som talar emot, så är det ju att just att fokuset inför den här matchen, att hetsen inte har funnits där. Och det är inte bara på grund av ett årsmöte och på grund av Zlatan, det är också att Rosenberg-fokuset har varit ganska stort. Vilket ju liksom, det görs ju flaggor och så vidare för dem, och det är ju rimligt, men det här, Marcus Rosenberg själv skulle ju aldrig någonsin skriva under på att det här också är en Marcus Rosenberg avskedsföreställning. Det här är en viktig match till 100% från honom. Han tänker inte på något annat inför
det. Och det hänseendet kanske det är positivt för laget med att uppmärksamheten har legat någon annanstans här.
Ja, det är möjligt att det är, men de behöver ju en sån, alltså det här är ju på något sätt en cupmatch av Celtic, Salzburg, Sparta Prag karaktär. Det är ju där någonstans publiktrycket måste befinna sig, för att MFF är inte ett bättre lag än Dynamo Kiev, men en kväll som är liksom så här förtrollande magiskt som det kan vara på stadion, då kan de faktiskt vara det. Och det har de visat förut. Och jag menar, Dynamo Kiev tycker väl inte att det är skitinspirerande att åka till Malmö i november. Vem tycker det? Så liksom, där finns ju, det finns ju liksom det överraskningsmomentet här som kan faktiskt göra att man slår Dynamo Kiev.
Malmö i november. Solen inte har visat sig.
Nej, precis. Det är inte säkert att central Ukraina är så himla pittoreskt i den här årstiden heller. Men...
jag tror inte. Jag tänkte strax här efter lunch på onsdagen, så var det fortfarande inte utsålt.
Nej, det är anmärkningsvärt.
Ja. Vad beror det på, tror du?
Ja, det beror väl delvis på att allsvenskan är över, vilket gör att den håsen minskar lite överlag. Det blev inget guld. Ett guld är lättare att rida in. Liksom. Det var ju liksom ingen hets inför Schenk-matchen i november förra året heller. Den följde glömska, och i och med att det så att säga bara blev kryss där, det är ett bra resultat. Men så var det ingen som trodde på det egentligen inför Besiktas borta heller. Så det dog lite då.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Också kan man säga. Så att det är nog bara som det är, skulle jag tänka mig. Det var inte utsålt mot Schenk då heller.
Men det var ju heller inte Marcus Rosenbergs sista match.
Exakt. Så vi kanske ska se det som en väldigt bra publiksiffra. Har du den exakta siffran?
Ja, måste jag titta på internet här då. Och se vad den är just nu, då ska vi också säga för ordningens skull att klockan är 14:13 när jag förhoppningsvis kanske kommer in på mff.se snart.
Mm, det finns inga sådana garantier.
Nej, det var värst, för det var tråkigt. vi återkommer till det.
Vi kan väl säga att Dynamo Kiev endast har förlorat en av sina 14 senaste matcher. Det är ju värt att nämna att det är ett lag som släpper in få mål, släpper till få chanser och är svårbesegrat.
Då ska jag bara säga att uppdateringen här är 19 731 sålda biljetter.
Mm.
Så, men när jag tänkte apropå Kievs svit då, så den började ju i, ja svit, de har en förlust.
Började med
MFF, mm. Precis. Och i den matchen var det ju, även om MFF var ganska, eller var ju nära att få med sig ett oavgjort resultat, så var det ju inte så att det var liksom en jämn tillställning på planen.
Nej.
Och det är ju som vi diskuterade lite här innan, man har inte sett så himla mycket av Kiev eftersom de har spelat samtidigt som MFF hela tiden. Mm. Så att, och du var dessutom i Köpenhamn när laget möttes. Så
ja, precis. Jag har sett både FCK och Lugano betydligt mer än Dynamo Kiev.
Men om du, kan man... Alltså, var ligger inför de här två sista omgångarna? Vad skulle du säga, att hur liksom ser styrkeförhållandena ut i gruppen?
Jag skulle bli oerhört förvånad om gruppen inte slutar så som den står nu. De kommer ju givetvis ha mer poäng, vissa lag. Men Dynamo Kiev och framförallt Dynamo Kiev egentligen, men även FC Köpenhamn, känns numret större bara. Det är liksom, jag tror att framförallt talar för att de har större erfarenhet av den här typen av situationer och att deras ligor är igång. Det är väl framförallt det som talar för det. Men som sagt, det var det för Schenk och det var det för Besiktas också. Så att, men de känns kanske mer harmoniska, eller vad man ska säga. FCK har väl inte imponerat i ligan. De åkte på tokdäng mot Midtjylland med 4-1 i omgången innan där. Men nu vände de mot Hobro hemma. Bottenlag för vissa, men det är liksom... De kan ändå fortsätta att mala på och hitta formen och så vidare. Det känns som att det är... MFF har inget utrymme för att jobba på saker på det viset. Liksom. Det känns tryggare på både FCK och Dynamo Kiev än vad framförallt Besiktas gjorde. Men det ska ju avgöras på parken och jag menar, det är ju ett derby. Det kan ju också vara att FCK redan är klart då. Vad motiverar dem till att liksom... Eller vad motiverar det? Det finns ju klart motivation i att slå bara MFF liksom, men det blir ju också när det är klart och det är ett skadedrabbat FCK, de kanske vilar lite spelare och inte riktigt kommer upp i den motivationsnivå som de normalt ska.
Vad vill du då se från MFFs del här i morgon? Är det liksom är det vanliga? Det är en bra fart från start och få med sig publiken och allt det som vi brukar säga.
Ja, det låter ju klyschigt, men det är nog faktiskt så. Men jag skulle vilja se att man... Det är lätt att säga så här, jag vill se ett bättre offensivt spel. Vem vill inte det? Men det är någonstans... Måste laget hitta mer rätt offensivt? Och jag tror att vägen går dit genom att löpa mer, våga lite mer utan att liksom sälja sig på något sätt. För... Tittar man på Europa Leagues gruppspel så är det bara 5 lag som har gjort färre mål än vad Malmö FF har gjort. Och de är alla gruppjumbon. Så av grupptreor så är det faktiskt bara... Så har Malmö FF gjort allra färst mål. Där fick jag in det ordet.
Härligt.
MFF är i botten på avslut. De är i botten på avslut på mål. Och de är i botten på passningsprocent. De drar på sig mycket varningar. Så det är ju ett bild av ett lag som har varit steget efter... på ett faktiskt annat sätt än vad man har varit var förra året. Så defensiven sitter ju där är man faktiskt på den övre halvan statistiskt sett när det kommer till insläppta mål, men de måste visa en annan avslutsvilja, en annan hunger för att komma till de heta situationerna. Och vi har sett Arno Traustason lite grann, tycker jag, våga skjuta. Det har inte nödvändigtvis varit farligt alla gånger, om ens någon nästan, men det finns någonting att bygga på där, tycker jag. Att det finns en hunger av att hitta rätt. Och det är också nu... Han är en av de spelarna som faktiskt måste höja sig också. En landslagsspelare. Samma sak som Bachirou. Inte så övertygande som han var i fjol. Han behöver komma med en Besiktas borta insats nu mot Dynamo Kiev. Där han liksom dominerar mittfältet.
Ibland tycker jag det känns också som att han inte riktigt får plats när han spelar ihop med Innocent. Alltså det blir... Mm. De kliver lite på varandra.
Mm. Ja, men det kan hända att han får ju då, om Levick inte kan spela, en spindel i nätet slash städgumma roll som han kanske kan lyfta av. Nu är det upp till honom liksom. Det är möjligt att det inte bara är negativt, den skadesituationen.
Vi får se hur det blir med den saken. Det är avspark klockan 21.00 på stadion på torsdag kväll. Det blir långkalsonger, eller underställ på.
Ja, precis.
Kan man tänka sig.
Så är det i genusmedvetenhetens tecken.
Ja. Ja, jag tänkte också att man behöver även ha något på överkroppen.
Ja, precis. Precis. Ja, det är en tröja är nog värt att ta på faktiskt.
Glöm inte det, ni som ska dit. Nu ska vi byta ämne, för nu känner jag att Max Wiman är på ingång.
Dags för andra halvlek.
Ja. Välkommen in i studion, Max.
Tack, tack.
Kul att du kunde komma.
In i värmen, härligt.
Då är det som så att jag tänker att vi ska prata om det som hände på tisdagskvällen, det vill säga Malmö FFs extra årsmöte, där medlemmarna röstade ja för damlag 2020 men nej till sammanslagning med LB07 med en högst förkrossande majoritet, kan vi säga. Är det, så att säga, det väldigt tydliga utfallet, var det överraskande?
Jag skulle bara vilja börja
siffrorna,
med
siffrorna.
Jag förstår. Jag skulle egentligen bara vilja börja med att knyta ihop det med det ni har pratat om innan. Att det, är liksom, det känns ju nästan som en tanke att det här sammanfaller med Zlatan-historien. Och, alltså föreningsdemokratins raka motsats på något sätt. Och det känns som att medlemmarna i Malmö FF, väldigt många av dem, var väldigt mycket inne i den svängen och kände ju en stor seger igår. Så att jag tror många hade adrenalin uppumpat redan innan Zlatan-historien kom faktiskt. Och det är ju intressant. Man ska inte skratta ut egentligen, för att det är ju allvarligare än så. Men ja, kanske att siffrorna blev så överväldigande som de blev var väl kanske lite överraskande. Jag var tämligen övertygad om, men tyckte det var dumt att skriva för mycket om det samtidigt, eftersom det, vi ska ju inte påverka i den meningen, utan, men att var rätt övertygad om att de aldrig skulle nå en kvalificerad majoritet. Redan när jag kom dit började jag känna att nej, de kommer nog få svårt att få en vanlig enkel majoritet. Sen var det ganska tydligt att om man ska på något sätt generalisera, när man kom dit så satt ett par hundra människor i lokalen redan. Det kändes som det var de trogna, lite äldre medlemmarna som alltid är på årsmöten och som skulle stötta styrelsen. Men alla man på vägen in i princip hade ett papper i handen, det vill säga en fullmakt. Och då steg ju känslan av att det här var ett, att vad ska vi säga, den här rörelsen ute i Malmö FF var så stark som man kunde kanske ana, men inte riktigt visste ändå. Det var väldigt svårt. Jag har ju varit på ett par medlemsmöten innan och där de kritiska frågorna varit ganska få faktiskt.
Hur var det? Vi har ju läst och rapporterat väldigt mycket om utfallet av det här extra årsmötet. Hur var själva mötet?
Man kan ju säga så här, man ska ta det i det blev ju väldigt kraftigt försenat, för det tog ju lång tid att få in människor. De hade ändå gjort ett stort jobb med logistiken för att få alla registrerade. Sen den första delen gick ju väldigt snabbt, det vill säga det ställdes inte en fråga om huruvida Malmö skulle ha ett damlag eller inte. Då kan man ju ha i minnet att så sent som 2016 röstade samma årsmöte nej till den frågan, så det kan svänga fort. Men nu var det ju, och jag vet att mötesordförande ville ha det med akklamation, men det var någon som ropade votering. Och jag tror det var någon som trodde att det var den andra frågan. Så att det blev en rätt snabb handuppräkning då, och det var ju, alltså det är ju 99% skulle jag vilja säga som röstade för den. Sen blev det ju en stundtals ganska livlig frågestund och debatt, där en del synpunkter och inslag var ganska starka och väldigt tydliga. Och det är klart det var en majoritet av inlägg som handlade om att man ville säga nej. Liten reflektion där var att det blev lite jobbigt då för den som leder mötet, det vill säga Anders Paulsson. Eller han ledde inte mötet, men han ledde diskussionen, ska jag säga, till viss del, eftersom han svarade på frågor. Och det märktes på honom att han blev irriterad, och jag tycker inte det ser särskilt bra ut när en ordförande nästan snäser av i ett par tillfällen. Bland annat en fotbollsprofil i stan som heter Emma Watson, som har varit med och startat ett fotbollslag som i fyran just, och som är fotograf och stor MFF-supporter, gjorde ett väldigt bra inlägg, men som liksom nästan snoppades av, kan jag säga. Ja. Jag hade någon tanke med om...
Men det är ju intressant, det här utfallet av detta är ju intressant ur Anders Paulssons synvinkel, vad det betyder för honom.
Ja, alltså det är ju, det var någonting som jag inte hade reflekterat så mycket över innan, men det ställer ju honom i en väldigt svår situation nu, tycker jag. För att har du nästan 80% mot dig, inte honom, han personligen, men styrelsen, i den första stora frågan du driver, så är det ju ett klart misstroende mot styrelsen.
Mm.
Och ett misstroende mot hur styrelsen har agerat på vägen fram. Och det kan jag bara ställa upp på, för man har ju inte lyssnat längs rälsen trots alla de möten man har haft. För att, det kanske är lätt att säga nu, men det känns ju nästan som man skulle dragit tillbaka det här förslaget. Eftersom jag vet att det har varit många möten i smågrupper också på vägen.
Ja, det har ju också inneburit att man gett en annan klubb, man ska inte säga falska förhoppningar, men det har ju mycket energi som LB07 kunde ha lagt på att sanera sin ekonomi. Jag har ju gått åt till det här istället.
Ja. Och man ska ju säga också att Malmö FF har ju själva lagt oerhört mycket, för det finns mycket, fanns väldigt mycket bestämt bakom kulisserna här, det har jag förstått. Så att många människor har ju jobbat med detta sedan i mars månad, kanske på olika sätt och vis.
Men det som har varit bestämt bakom kulisserna har man ju varit väldigt försiktig eller alternativt otydlig med att framföra.
Ja, jag kan bara instämma. Jag tror ju att det är ett av misstagen, även det är lätt, kanske lätt att säga det från sidan, men att man inte har varit mycket mer konkret och faktiskt satt ansikten på det man har pratat om. Alltså om man verkligen trodde på det här, då skulle man haft en sportchef för damsidan stående redan på presskonferensen och sagt att här är hon som ska leda detta om det här blir verklighet, och det här tänker vi. Det har känts som en ganska torr resa, ärligt talat.
Nu blir det ju ett damlag 2020, eller det är i alla fall intentionen.
Ja, och det är bara det
är för sent att anmäla till serien.
Ja, anmälan är inget problem, men bara det att Niklas Karlena säger först intention och sen Anders Paulsson drar på det gör mig lite orolig, det som jag tycker att det här kommer alldeles för sent i vilket fall som helst. Skulle Malmö FF misslyckas med att dra igång det här till 2020, då tycker jag det är ett gigantiskt misslyckande.
En annan sak som jag funderade på var ju vad man tänker sig för organisation kring detta. Anders Paulsson sa efter mötet att man räknar med att gå med 2-3 miljoner i förlust år 1 på damverksamheten. För det kostade ju inte att ha ett damlag i division 4.
Nej, jag räknar väl in flickverksamhet då också, att de måste anställa ett par. Frågan är ju var alla dessa lag...
Ja, det är det jag menar med organisationsfrågan.
Ja. Så. Ja, frågan är ju också var dessa lag ska träna och man ska lösa det rent praktiskt. Det finns ju inte mycket utrymme på stadionområdet. Men det finns oerhört många frågetecken kring det hela. Det var ju en oerhört stark manifestation från medlemmarna, och man räknar faktiskt även i reella tal i förhållande till hela medlemsstocken, så kommer man väl upp i 22-23% bara av dem. Alltså det räcker, det var nästan så att de kunde få den där kvalificerade, eller hindra den kvalificerade majoriteten själva, om så alla hade varit där. Och det är naturligtvis många fler som hade röstat nej. Så att, det är en tankeställare för MFF. Jag har stor respekt för att man vill vandra hela vägen. Och om nu MFF skulle velat ta en annan väg, så tror jag att man hade fått vara mycket mer pedagogisk och byggt upp det på ett helt annat sätt. Sen, många hade inte köpt det ändå, men jag träffade också flera medlemmar igår som sa att hade det här varit FC Rosengård så hade vi röstat på ett annat sätt. Så jag säger inte att det hade gått igenom, det tror jag kanske inte det hade gjort, men det hade varit en annan diskussion.
Niklas Karlén, MFFs vd, sa efter mötet att vi har en beredskap hur vi ska börja jobba snabbt med de här frågorna. Ändå känns det inte riktigt som att man har.
Nej.
Alltså det är möjligt att man har en beredskap och börjar jobba med det nu, men det känns inte som att man har ändå, det är inget grundarbete gjort, utan man har, det är ändå fusionen och sammanslagningen som har varit det man har jobbat efter.
Ja, och det är det som kan kännas mer och mer konstigt med tanke på att siffrorna var så oerhört klara. För att det är klart man inte kan veta hur folk resonerar, men med tanke på alla möten man har haft så borde kanske man haft en tydligare känsla. Jag vet att Niklas Karlén, han brukar vara ärlig, han säger att han visste ärligt inte om det här skulle sluta 80-20 på ena hållet eller på andra hållet nästan.
Men som jag tycker bara flika in är att när man har sett andra allsvenska klubbar starta, dra igång damverksamhet nu på senare tid, så har man gjort det med en glädje och en stolthet och ett engagemang. Mm. Det har ju inte alls kommunicerats ut på det viset från MFF, och det tycker jag är en stor miss och faktiskt lite genant för klubben. Det är ju inte så att det är för sent att ändra på den saken, men det är ju viktigt arbete just nu för klubben och att liksom visa för sina medlemmar att så som ni röstade så ska vi gladeligen göra nu, och vi ska göra det 100%.
Och så var det ju ända fram på mötet igår, det var ju Pontus Hansson, Niklas Karlén, Anders Pålsson som stod där och mässade om, ungefär som det var på vilket årsmöte som helst. Det fanns ju ingen glöd eller entusiasm, och framförallt så fanns det ju tydligen ingen kvinna i närheten av scenen. Mm. Och det får ju kännas ännu mer skeptisk, var det här en damsatsning eller vad var det egentligen? Jag tror de har missbedömt väldigt mycket på vägen. Och på det du sa så kan jag bara hålla med Fredrik att om man nu var långt framme, så nu lika bra sticka ut hakan och vara kaxig med en gång, då kunde det väl komma ett pressmeddelande idag vem som blir ny tränare för laget. Så långt borde de väl kunnat våga fråga, alltså visa handlingskraft framåt ända. Var ska laget spela? Om jag läste snabbt rätt i vår egen intervju med Anders Pålsson, jag lyssnade inte hela vägen på honom, så föreslog han Malmö stadion, vilket är fullständigt absurt för mig. Alltså, ska du skapa någonting kring det här laget så ska du inte kasta in dem i den betonggrytan. För är det nu så att supportrar ställer upp och det kanske kommer 500 eller 1000 personer, så måste det ju finnas en anläggning som är rimlig för det.
Det är ju ändå mycket mer än vad det brukar vara på de matcherna som spelas på Malmö stadion.
Ja,
så är det.
Men jag tror att om man till exempel säger seriepremiär 2020, det kommer säkert skapas ett hype-event som kommer valsa i sociala medier och som kommer bygga upp. Om man till exempel la den på Malmö IP. Så, och jag vet inte säkert om det är möjligt.
Nej, det här är lite sånt jag tänkte blogga lite om. Så, ja. Men jag kan ändå slänga
bara för tankens skull. Ja. Om man drog igång en hets kring det, så jag är övertygad om att man skulle kunna sälja ut Malmö IP på en Division 4-premiär för damer. Just för att det är ett historiskt ögonblick. Och alla MFF-supportrar, om man nu inte har helt missbedömt engagemanget för det här, men det tror jag inte jag har gjort. Det skulle kunna bli en happening, och det skulle bli ett sånt startskott för den här damsatsningen. Att det liksom, att det fortsätter att ha, kanske inte fullsatt varje gång, men att det blir en hype och man vill följa den här resan genom seriesystemet. Det skulle kunna betyda jättemycket för damfotboll i staden. Men det krävs ju att MFF verkligen slår fast att så här vill vi ha det också.
Just det här, jag tror att Malmö IP inte fungerar av det enkla skälet. Det är faktiskt FC Rosengårds hemarena. Det skulle vara lite provocerande kanske. Jag tänker så här. Lägg första matchen och eventuellt sista, om det är så att säga, då en firande match på stora stadion. Mm. Alltså Malmös egen stadion. Om ni vill manifestera och visa att det här är det vi tror på, det här satsar vi på, då ska man ju göra som klubbarna, naturligtvis på en annan nivå, gör i England. De lägger alltid minst en av damernas matcher på den stora arenan. Mm. Det skulle kunna vara ett sätt att markera verkligen att det här är någonting vi tror på. Man skulle kunna göra hur mycket som helst runt en sånt evenemang.
Och Hammarby har ju till exempel byggt upp en väldigt fin hemmaatmosfär kring sina matcher på Kanalplan och som ligger på Söder. Det är betydligt, den är mindre än vad Malmö IP. Det är väl ungefär Limhamns IP-storlek på den.
Ja. Och det är ju samma sak där, för Limhamns IP skulle ju också annars vara ett alternativ. Men nu ligger de fel, och med tanke på gårdagens omröstning så känns väl det som det omöjliga alternativet. Så att jag försöker nu slänga ut någon sorts fråga sen han var man vill att de ska spela.
Ja, det skulle vara man gör på Kirseberg eller Helena Holm, eller så man slänger upp ett gäng provisoriska läktare och försöker liksom.
Helena Holm är den arenan tror jag som är bäst rustad för att ta emot det. Sen är den inte helt gemytlig.
Men nej, den är bäst. Relativt nära stadion också, inte våldsamt.
Nu ska den väl bort, men Hästhagen finns ju också som ett alternativ även om det är tråkig betongläktare.
Alltså den ska bort?
Ja, det ska väl byggas bostäder där efter.
Oj då. Är det inte World Village of Women's Sports som ska uppstå?
Sen finns det, som du säger, Kirseberg, det finns Kulladal. Det finns några sådana här halv, alltså där det ändå finns lite läktare i de flesta fall. Men det finns inte en riktig sån mysidrottsplats utöver Limhamn egentligen skulle jag vilja säga.
Max, om du då tittar i spårkulan här och lägger ihop allt det som har hört.
Kan jag få ställa en backspegelfråga först?
Ja.
När har det hänt på ett årsmöte att med så rungande kraft medlemmarna gått emot MFFs styrelse?
Nej, alltså med sån kraft tror jag aldrig det har funnits. Den gången det hade blivit en motsvarande situation är väl förmodligen då när Bengt Madsen valde att inte ställa upp så för omval som ordförande.
Mm.
För då fanns det en väldigt kraft i att man inte skulle vilja ha kvar honom.
Mm.
Det har funnits några andra omröstningar, men inte i den här magnituden överhuvudtaget skulle jag vilja säga.
Och då snackar vi ändå över 100 år av föreningsdemokrati. Så.
Sen det du säger, Fredrik...
Max har inte varit på alla årsmöten under de åren. Vill jag bara
fast jag var också...
Han har läst protokollet.
Jag gick på årsmöten även som tonåring. Jag tyckte det var rätt spännande.
Men, man är inte överraskad.
Det berodde mycket på Erik Persson den gången. Eftersom, och han hade ju vridit sig.
Det var det ingen som gick emot styrelsen.
Nej, det kan man lugnt säga. Nej, men lite Fredrik så innan med att det blir en historisk match till våren. Ja, det är ju lite både och det där. Alltså det är klart, det blir det ju utan tvivel. Men det är ju just, på något sätt så kraschar ju, eller har MFF kraschat hela sin historia som är lång och väldigt framgångsrik på de sidan. Och det är ju egentligen det man äter upp nu. Och det som jag har poängterat flera gånger så är det ju ett ansvar för styrelsen, men det är ju faktiskt också ett medlemsansvar att man inte har tryckt på den här frågan mycket hårdare för flera år sedan, tycker jag.
Man får ju också ett lite... Ska man säga ett fotbollskollegialt bekymmer här med den här sena starten. För det är ju varje år så är det ju så i de lägre damserierna att det är lag som drar sig ur på grund av spelarbrist. Och det är ju liksom dokumenterat hur svårt det är att få alla de flickor som spelar fotboll att fortsätta upp i seniorverksamheten. Då kommer det ett nytt lag här som ska liksom...
Nej, men det är baksidan av hela den här. Jag, som sagt, jag har stor respekt för och jag förstår resonemanget och tycker det är snyggt i grunden att man medlemmarna vill att man ska börja nerifrån. Men det kommer få konsekvenser för andra. För att Malmö måste värva ihop ett lag nu till 4:an och när de väl då kanske vinner 4:an så måste man nästan värva ihop ett nytt lag till 3:an. Och så kommer det hålla på tills man 2025 möjligtvis i bästa fall då är i Allsvenskan. Så att det kommer att bli en balansgång och det kommer ju egentligen att sätta ännu större krav på organisationen hur man ska sätta ihop det här laget också.
Men med tanke på läget som det är nu och det som har sagts, kommer MFF att ha ett lag när Division 4 startar till våren?
Ja, jag hoppas det innerligt och det vore ju ett gigantiskt misslyckande om man inte har det även om tiden är kort. För det är som du säger, man har ju ändå haft möjlighet att på något sätt förbereda sig. Det ska bli väldigt intressant att se om man bygger det. Och det handlar ju också om att man ska försöka få igång ett par flicklag lite högre upp. Vilket innebär att de spelarna måste nästan också kanske plockas någonstans ifrån. För man har insett att det är svårt att börja från fotbollsskola kanske. Det har ju visat sig. Men det är väldigt tydligt att MFF måste visa en helt annan entusiasm. Och att det måste in en ny röst som gör det här jobbet.
Sen finns det ju också en intressant aspekt av det här att man... på något sätt på egen hand nu för att bygga upp ungdomsverksamheten också. Bredda den ordentligt då, som man vill. Det tror jag egentligen inte behöver vara sämre på sikt. Det kommer ju ta lite längre tid. Men att få bygga upp och stöpa sin egen ungdomsverksamhet kan vara betydligt mindre smärtfritt än att ta över den. Det finns en annan kultur och du ska liksom göra om den och göra den till din egen. Och så där. Det är inte säkert att det går så lätt.
Nej, och du har ju det stora bekymret, det är ju planer. Alltså det finns ju inga planer lediga i Malmö. Så att starta något helt eget nytt kräver ju dels att få in barn och ungdomar någonstans ifrån.
Mm.
Men också framförallt att ha plats någonstans.
Mm. Vi kan nog få se någon slags träningsanläggningssatsning någonstans.
Det börjar väl luta ut att det kan man ju fundera på vad det kommer innebära att om Malmö bygger en träningsanläggning långt utanför stan.
Mm.
Det blir samtidigt problem med ungdomar då, så det kan man ju inte heller.
Men, nej, precis.
Men då, man skulle ju frigöra utrymme vid stadion på det sättet.
Ja, det kan ju hända att ungdomarna får vara inne vid stadion och A-laget flyttar längre från. Men att distansera sig verkar ju vara lite deras grej nu för tiden. Så att det, förlåt.
Jag tänkte innan vi slutar också att vi skulle prata om en sak som har hänt lite grann i den andra änden av föreningsdemokratispektrat, det vill säga Östersunds FK.
Mer på Zlatan-området alltså.
Ja, lite så. För det var ju
jag har hört rykten nu om att Marcus Rosenberg ska köpa in sig i Östersunds FK. Det kommer presenteras här via Instagram imorgon.
Svenska fotbollsförbundets licensnämnd har ju beslutat att inte bevilja Östersund elitlicens för 2020. Östersund har meddelade raskt att man tänker överklaga detta och att man inte delar licensnämndens bedömning. Men det som licensnämnden har sagt är att Östersunds ekonomiska plan är fullständigt orealistisk. Och ja, var kommer detta att sluta?
Ska vi ha en hel podd om detta också?
Nej, det behöver vi inte göra.
Nej, men ska man börja i den änden tycker jag, så var har alla pengar tagit vägen, undrar jag. Det är 100 miljoner på Europa League och det är väldigt mycket övergångspengar som bara har försvunnit ut i det blå. Mm. Och jag upprepar gärna ännu en gång eftersom en del tycker det är så roligt. Jag tycker fortfarande att Östersund en gång i tiden spelade trevlig fotboll och var en frisk fläkt på planen. Det som har kommit fram kring föreningen gör ju att den inte har något berättigande överhuvudtaget som elitförening, och det har man väl känt ganska länge. Det är förbluffande att antingen folk inte har vetat vad Kindberg har haft för sig eller har blundat för det, och om man nu har fortsatt nästan på samma spår efteråt.
Ja, det är många, det är mycket frågor både kring pengar in och pengar ut, kan man säga.
Ja. Det är också fascinerande på vilket sätt man tror att Östersund ska få rätsida på sin ekonomi i en superetta där intäkterna är betydligt lägre. Ja, och resorna fortfarande är lika långa, till exempel om vi tar en tung utgiftspost. Ja, vi har nog sett det sista av den föreningen i svensk toppfotboll på väldigt lång tid.
Och jag hoppas, nu har jag inte satt mig in i, eller hunnit sätta mig in, för då händer ju liksom saker hela tiden. Men att svensk idrott, om det nu överklagas, verkligen ser till så att man får fram ett beslut här och nu. Så att inte Östersund i så fall lyckas dra ut på det över en allsvensk säsong. Där man så att säga spelar på någon sorts... att domen inte har vunnit laga kraften. Jag tycker att det här är en sån viktig fråga så att det liksom, har licensnämnden så klart för sig, så är det väl bara att stänga butiken så fort som möjligt.
Mm. Och på tal om dom, så visst heter det Domnarsvallen i Borlänge.
Domnarsvallen.
Ja, precis. Så det är ju Brage vi får upp då i sådana fall. Tyvärr.
Ja, det är synd att det blev Jönköping där. Det var några minuter ifrån.
Men de ska lägga konstgräs å andra sidan. Så att...
När vi pratar om ekonomiska problem så kan vi väl bara knyta ihop det också och konstatera att de närmsta veckorna blir det väldigt intressant att följa LB07, för det är alla utifrån röster jag hör säger att det är mycket värre än vad man vill ge sken av. Mm. Där skedde ju också en väldigt lustig sak, jag tappade ju tråden lite där på årsmötet, att på de tidigare medlemsmötena har Anders Pålsson varit väldigt tydlig med att LB07s ekonomi är mycket dålig. När han nu på årsmötet fick frågan först så blindade han in det, och det var inte så farligt och det var inte så stora problem. Sen när han blev lite ansatt av vad han hade sagt tidigare så fick han försöka backa, och det blev faktiskt väldigt rörigt ett tag där. Men det var en eloge ändå till att man lyckades genomföra den här omröstningen på ett hyfsat snabbt sätt. För vi pratade 970 personer som skulle rösta enligt riksdagsvalsprincip i princip. Och det gick ändå relativt smidigt med stort tålamod bland folk.
En kort återgång till Östersund. Östersund spelar inte heller i allsvenskan. Svenska fotbollförbundet fick ju utstå ganska mycket kritik efter domen mot Daniel Kindberg. Att fotbollens eget regelverk saknade möjlighet att införa eller ålägga straff på grund av detta. Känns det lite här som att licensnämnden nu får gå in och liksom korrigera?
Ja, det var liksom som att det blev att man fick en andra chans. Ja, en sån lucky loser variant. Ja, det är svårt att inte se den kopplingen.
Jag skulle också tala för att liksom tala emot Östersund i detta läget, att samtidigt har förbundet hittat en väg.
Men samtidigt, licensnämnden är ju en fristående del så att säga. Så att den sköter ju egentligen sin verksamhet själv. Jag tror den bygger så mycket på ettor och nollor och siffror. Så att det är kanske svårare att...
Det får ju hoppas att man efter det här sätter sig ner och faktiskt skissar på ett nytt regelverk. Eller i alla fall förtydliga det som finns. För det måste ju också uppdateras för en ny ekonomisk verklighet.
Svensk fotboll har ju spelat upp vissa saker, men jag tänker bara rent generellt, man måste vara hitta vägar och vara mycket snabbare. Jag såg det flashade till redan i förmiddags att Robin Olsson redan hade fått en dom på 4 matcher för sin utvisning.
Mm.
Alltså,
den här... och det är inte bara det tycker jag också. Det är också det här, vad gör man åt? Jag har följt Aftonbladets väldigt bra bevakning av ungdomsfotbollen.
Mm.
Vad kan förbundet hitta för att liksom försöka motverka att agenter suger tag i under 15 talanger? Det finns ett regelverk, absolut, men det kanske behöver stramas åt och så vidare.
Ja, men det är en koloss som måste närma sig 2019 eller 2020 med stormsteg i beslutsprocesserna.
Mm.
Så är det. Vi har pratat lite fotboll idag, men mest sånt som har varit fotbollsrelaterat kan man säga. Nästa avsnitt räknar med att det blir mer idrott och mindre annat.
Mm.
Det här har varit avsnitt nummer 199 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand, hela programmet och till slut även Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
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 Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.